2-0 för mycket med Peter Törnroth och Johannes Strand.
Sådär ja.
Hej Janne.
Vi är igång.
Vi är igång.
Hej Peter.
Efter en paus.
En paus på en månad, ganska exakt.
Ja.
Vad vi minnas. Och eftersom du tar upp tidsbegrepp här så kan jag säga att vi har 2 timmar på oss att glädja oss i vår finsk-svenska podd här över segern som Lejonen tog över 3 kronor här.
Vänta nu, vad pratar du om nu?
Det här är en sport som heter ishockey som spelas i Finland och i andra grannländer.
Ja.
På världsnivå får man säga. Och det var ju väldigt glädjande resultat här i veckan. Jag råkar själv sitta på pubben när det blev 5-4.
Ja.
Man är ändå.
Ja, ja.
Så det var ju trevligt. Nu har vi 2 timmar kvar tills Ryssland står på tur. Så att, jag tänkte ta allt ur de här sista. för alla dessa år av förnedring.
Det finns någonting väldigt,
sopades bort.
Det finns någonting väldigt fint tycker jag med det här när Finland vinner för Sverige i ishockey. För mig då som bor här. Dels är det lite jobbigt att gå till jobbet dagen efter. Det är alltid visst.
Liksom, ja, du får höra lite.
Ja, men första 10 minuterna är alltid lite jobbiga. Liksom, innan de fattar att jag inte bryr mig till.
Eller överhuvudtaget.
Och det där någonstans tycker jag att det finns liksom det som är kärnan i det här. Att liksom, jag tror ju, det var någon på Twitter som skrev också så här att liksom, gud vad svenskan tar det här bra. Och det finns ju någonting som inte synd i det. Ni får inte ut hela liksom, glädjen.
Nej.
För att vi inte, alltså svenskarna bryr sig lite för lite.
Men det finns, jag tror många tröstar sig med att de tror att svenskarna bryr sig jättemycket.
Ja.
Och sen kan de ju inte läsa tidningarna eller förstå nyheterna. Förstår överhuvudtaget vad som sägs där. Så de tror att Sverige verkligen bryr sig om det här och det är väldigt hårt. Ja. Och nu var det ju det faktiskt, den här
alltså,
gången.
Den svenska liksom, vad ska man säga, likgiltigheten inför det här bygger ju på just att vi förlorade. Vi bryr oss om vi vinner.
Precis, ja.
Men i samma sekund som Finland blev 5-4 så släpper man ju i princip det. Alltså vissa, självklart kan det finnas viss liksom, fan också.
Men... Och de som jobbar med det här, men Sportbladet tog det jättehårt.
Ja, självklart. Men då är det deras jobb att liksom, trycka upp det. Men någonstans liksom, uppfattar det som att det, ja, men då kommer ett nytt VM nästa år. Och det hade varit bättre tror jag för finnarna ifall de hade fått lite mer draghjälp i det här liksom, kampen. För den fortsätter ju efter matchen också ju såklart.
Precis.
Ja. Det är inte samma sak med liksom Ryssland och sådär. Det är inte riktigt samma svung i det.
En svensk brydde sig åtminstone, Henrik Lundgren.
Ja.
Som krossade sin klubba på väg ut från isen. Såg du den här fantastiska giffen?
Målvakten, Lundqvist.
Ja. Ja. Lundqvist förlåt.
Ja.
Som det där, som han åkte ut från planen och liksom höll på att dunka sin klubba i isen. Och sen, och man såg liksom, han bara liksom rasade bakom hjälmen. Han hade inte tagit av sig masken eller någonting. Allt på bara liksom... Så kommer han ut från isen, ställer sig där och så tar han med bägge händerna och bara smäller klubban i sargen så den går i bitar. Och så efter det rasar ännu liksom. Så man ser att han rasar där. Han verkligen tog det på sig.
Ja.
Nu snackar vi liksom en av världens toppmålvakter som verkligen...
Han är ju det. Alltså han är ju super, han är ju väldigt bra. Mm. Jag såg en kort grej om hans... När han blev draftad av TNL. Så han var ju liksom långt ner. Det var ingen spelade honom.
Mm.
Och typ New Rangers då, som han spelar nu då, de tog honom för att de typ behövde en målvakt till.
Liksom. Lite synd om honom.
Ja, men typ. Ja. Det är ju väldigt speciellt. Jag satt just och funderade på det. Kan det vara så att han inte har vunnit VM?
Det är alldeles möjligt. Jag har inte stenkoll på alla de individuella spelarna, men det är väldigt många i Sverige som tog det här vunnit tidigare. Vad var räkningen? 21 NHL-spelare?
Ja, sådär. Ja.
Så, och gentemot Finlands 2, eller vad hade vi? Så att alltså, hungern är kanske det avgörande här.
Han har vunnit 2017 tydligen, han har vunnit VM-guld. Och han har vunnit rätt mycket annat också. Men jag tror att han är ju vinnarskalle. De här är ju inte sådana typer som gillar att alltså, de skulle inte vara där de är ifall de tyckte det var skitkul att förlora.
Nej. Men jag blev ändå överraskad av hans beteende. Alltså, det var verkligen sån här raseri, vet du. som man tycker att hör ihop mer med den här finska bärsärkargenen som vi nog har nämnt. Och inte med den här förmodet svenska kylan och liksom analytiska, ja men de var bättre den här gången.
Ja.
stora gester.
Jag undrar också, någonstans, finnarna har ju inte haft några NHL-spelare. Och det har väl fortfarande inte riktigt kommit fram, what's the deal with that liksom?
Mm.
Varför?
Alltså att han inte följt med hela VM särskilt mycket förrän vi började vinna.
Ja, visst det. Ja, men det är bra.
Ja.
Ja, så det är det bästa sättet att följa VM.
Ja, det är nyheterna i höstas var ju som att ingen från NHL kommer.
Ja.
Och det där. Men vi har ju sett det tidigare år också. De bara säger, nej men vet du, jag orkar inte. Det har varit så lång säsong.
Ingen kommer. Och det kommer 21 från i Sverige.
Ja, det är 22 ändå. Jag tycker det var 21 mot 2 var det här.
Okej.
Okay. Ja.
Men det är ändå liksom, då tänker man att då måste det ligga någonting bakom det. Någon slags kontraktsfråga. De får inte betalt så de ska få betalt eller...
Ja, det finns ju alltid en skaderisk. Mm. Det finns, men också säkert en helt självisk idé om att vet du, säsongen är slut, jag behöver inte jobba längre.
Nej.
Och det är liksom... Man tror inte ändå kanske på chanserna så mycket.
Nej.
Att vem vill inte vara med i ett vinnande lag? Men så som det nu såg ut,
ja.
Om du hade alltså debutanter över halva lagen och så här, så är det där.
Ja, är det
friskt vågat liksom.
Ja.
Men jag kan ju förstå att, sådana, att människor som får sin utkomst från att spela kanske tänker att det här är inte min grej i år.
Nej.
Att låta dem nu liksom förnedra sig så kan vi, vet du, kanske, ja. Vet du köra in nybörjarna att ja. Jag behöver inte vara med där.
Ja.
Jag vet inte vad de har för orsaker. Jag tänker mig att mycket är ren självisk glädje också.
Säkert.
Och eventuellt bitterhet att falla ut ur NHL. Alltså, att det krävs en viss slags skalle också. Att, jag menar, du kommer ju med till VM bara ifall ditt lag har presterat dåligt.
Ja.
Så ja, jag tänker mig att de i första hand jobbar för sina lag.
Mm.
Och sen det där, kanske inte så jättetänd att åka till Polen. Eller vad heter det, Tjeckien.
Nej.
Och det där... Och spela en sån här B-turnering sen som avslutning på säsongen när man kunde åka till Kalifornien eller Hawaii istället.
Mm.
Vet du, kanske tänker enligt mina egna motiveringar hur jag skulle tänka. Men...
Sen är det väl VM-statushandlet också antar jag, som spelar in.
Mm.
Jag vet inte hur pop det är numera.
Nej, det verkar ju inte så.
Nej.
Men, nu är det ju här åtminstone väldigt pop, åtminstone några timmar framöver.
Ja.
Tills ryssarna sopar banan med oss. Att,
säg inte det.
De har överraskat nu hela vägen. Så det kan ju bli till vad som helst. Final är ju fint att spela. Det är ju det man vill spela.
Ja.
Sen kan du en match kan gå hur som helst. Men,
ja. Jag tänker på en annan grej. Bara liksom en parallell spår där med det här med att vilja spela eller inte. Alltså just den här förväntan som finns. Det är inte så länge sedan, i alla fall när vi var små, som det hade varit helt otänkbart att söka tacka nej till VM. Och gjorde man det var det liksom... Vad är problemet? Liksom. Mm-hmm. Är det fel på det? Nu så är det ju ändå ganska kort. Alltså det är inte jättekonstigt uppenbart att tacka nej till VM.
Jo, nej.
Folk gör det och liksom kan vara själv. Och då tänkte jag på svenska fotbollslandslaget som har haft sina turer sista tiden med liksom spelare som av olika skäl då, har tackat nej eller inte fått vara med i landslaget. Sådär. Det var det ju rätt nyligen som den här Victor Lindelöf Nilsson då. Som ju är, kan man väl hävda, den största stjärnan Sverige har. Tackade nej till en landskamp med motivationen att... utan motivation egentligen, han bara sa av personliga skäl.
Ja.
Och så blev det liv. Och det var
helt garanterat... Du har inga personliga skäl.
Ja, men det var helt garanterat kopplat till att han då skulle få barn.
Aha, ja. Okej.
Okay. Och just det här att det finns någon slags växande liksom... trend att man börjar se på idrottsmän som mer än bara idrottsmän. Att de faktiskt är individer, personer. Och det, jag vet inte om det kopplas samman med liksom så här Instagram-generationen, liksom, att man faktiskt känner dem som någonting mer.
Mm.
Eftersom typ deras fruar är ute på Instagram också. Och du vet, man får en helhetsbild på något sätt. Det här är människor som gör saker. Och självklart också kommunicera själva, inte via media, vem de är.
Ja.
Så,
traditionellt har väl idrottare varit just sådana som inte har velat flångt något liksom personliv egentligen.
Nej.
Jag tänker, utan bara liksom företrätt sig själv i offentligheten genom sin gren och genom sina resultat.
Ja.
Och sin roll som idrottsman, professionell idrottsman då, eller kvinna. Så
det kanske är en växelverkan.
Ja.
Att det liksom, man kan fortfarande vara sån, men det finns också en helt annan acceptans nu för att man säger tyvärr jag vill inte vara med och jag tänker inte berätta varför. Eller jag vill inte vara med och jag har goda skäl och folk tänker så här. Ja, de har några goda skäl.
Man kan ju hoppas att det handlar också om att det här nationalistiska vurmen kring den här sporten har kanske lite satts i perspektiv. Att man ser att det kan finnas någonting viktigare än fosterlande och landslaget. Liksom.
Mm.
Det kan på riktigt finnas. Vet du, att den egna sonens eller dotterns födelse kan faktiskt vara en viktigare tillställning än Albanien på Råsunda. Liksom.
Man kan lite hoppas det kanske.
Ja.
Jag tänker att det är fint. Alltså, med allting liksom är det ju... Det är mer plus än minus. Jag tror det. Det är också en sån här aspekt. Nu är det lankas ju ett annat VM.
Aha.
7 juni börjar ju fotbolls-VM för damer.
Sant. Ja.
Frankrike och den största fotbollsspelaren i världen är inte med.
Var det så?
Ja? Ada Hegerberg från Norge. Hon har ju tackat nej då till landslagsspel.
Just det, hon tackade nej. Ja. Ja. Det är sant.
Och det är också en så här speciell grej. Och där är också så här lite oklart. Fan, varför liksom?
Klasskillnaden.
Ja, hon hävdar ju det då. Att det liksom, eller det är så här, det har hävdat att det är ett skäl. Men att det kan finnas, alltså jag har hört lite olika saker. Typ, det är bara allmän kemifråga liksom och sådär.
Ja, det är möjligt, ja.
Ja. Och,
lite Zlatan-faktor där liksom. Eller?
Lite Zlatan-faktor, ja. Jag tror det är ganska bra liknelse. För att alltså Zlatan han kom hem ibland måste jag ha varit liksom, vad fan är det här för jävla dagis? Alltså? Jävla division 3 fotboll liksom. Alltså kontrasten måste vara enorm.
Ja, nu är Sverige så dåliga fotboll ändå. Men visst alltså, jag tänker mig att alla arrangemang och allt sånt här kring det liksom. Och
det, också, så. Det finns en sån gammal fin Zlatan-anekdot från när han spelade med Magnus Hedman på den tiden i svenska landslaget, typ slutet av, vad kan det vara? Början av 2000-talet då.
Mm-hmm.
Han hade precis gått till Juventus. Som så här landslagsträning. Och så slog Hedman slog en passning till Zlatan som var, liksom, gick lite snett och Zlatan fick inte bollen. Då sa Hedman så här, behöver man springa i Juventus? Då säger Zlatan så här, Juventus får en bollen på sig. Men i alla fall, så att, ja, jag vet inte. Jag vet inte, det kanske också gör med, ja men jag har svårt att se så här att man bryr sig så mycket om VM annat än faktiskt just exakt då att man vinner.
Mm-hmm.
Ja. Jag har väldigt svårt att bli ledsen över att vi åkte ut ur VM.
Ja, det handlar om att vinna.
Ja.
Det gör det. Det är det enda som krävs. Med vilka medel som helst. Men det är lätt att le ännu ett par veckor tänkte jag säga, ett par timmar.
Du såg väl kanske kontrasten mellan vinna och förlora när Eurovision var, såg du den? Det är ju din musik.
Nej, där följde jag på avstånd med de uteblivna finska framgångarna.
Mm.
Det vill säga, Twitter informerade mig om att det gick åt skogen.
Mm.
För Darude och Sebo Reinman.
Oerhört förutsägbart faktiskt, måste jag säga.
Det var det, va?
Ja, han var,
nu är inte jag säker på
man skickar en dålig låt med en artist som inte har någon karisma.
Ja.
Så vinner man inte förmodligen.
Du tänker på Reinman nu, som, eller Darude?
Jag tänker väl på vem det nu var som uppträdde. Liksom.
Ja, det var väl två?
Ah, okay, ja. Jag bara kände när jag såg det var så här, jesp, next.
Ja, det var ganska hemskt. Det, men jag kanske inte behöver nämna det särskilt mycket. Mer. Var det Holland som vann
ja.
Till slut?
Det var ju så intressant, för det var ju så här, de har liksom gjort det på ett sätt som att man hade en sån split screen mellan de två som liksom kunde vinna när den sista rösten skulle komma.
Aha.
Och då var det ju så här att liksom, hade på något sätt jurygruppernas röster så att man räknar bakifrån från den som hade fått minst röster. Nej, förlåt. Jurygrupperna röstade ju först. Och då fick ju Sverige flest röster.
Just
det. Då. Det visade sig efter att man räknade fel. Så egentligen fick vi inte det då. Men ja, Sverige ledde. Vilket gjorde att vi skulle få liksom, publikens röster sist uppräknade.
Uh-huh.
För att liksom, spänningen skulle hålla i sig hela vägen till sista minuten då. Och då liksom, var det split screen mellan Holland och den svenska John Lundvik. Alltså ansiktsuttrycket på Lundvik i just det här ögonblicket mellan jag tror att jag kommer vinna till va? Jag kom sexa. det är fan obetalbart alltså. Den här avgrunden verkligen, nästan lite grymt att liksom göra en sån split screen. För de vet ju producenten vet ju vem som vinner.
Ja, vad bra tv ändå liksom.
Verkligen.
Oj, oj, oj.
Verkligen. Så jävla långt ansikte bara, what? Ja, vi fasen alltså. Nej, det är fan vinna. Man ska fan vinna liksom, alltså.
En fullständig förnedring. Liksom.
Fullständig förnedring.
Ja. Ut från prispallen och allting.
Liksom. Ja, herregud. Ja.
Ja, så noterade den här isländska orkestern.
Ja, jag såg dem, men jag hörde dem inte.
Det var tydligen någon slags, vad kallar de sig själva? Antikapitalistisk BDSM-kollektiv av något slag.
Ja.
Som heter Hatari.
Ja.
Okej, deras låt var väl som den nu var. Den gick väl inte hela vägen hela tiden. Men väldigt intressant band.
Ja.
Så.
Man tänker att Island är så litet, så man förväntar sig inte.
Men det är alla galna.
De är vad?
De är galna.
Galna, islänningarna?
Ja.
Okej.
Okay. Dels är det ju öbor. Dels är det ju alla inavlade.
Det finns disclaimer. Alla isländska lyssnare.
Vet du, de är rika, de bor på en ö. Och vet du, ingen spelar någon roll. Du kan bara, vet du, uttrycka dig.
Mm-hmm.
Alltså, det är som en enda stor familj där. Liksom.
Ja. Men just därför tänker jag också att minoriteter är inte en stor grej.
Ja.
här nisch är det är inte nisch liksom. Hela ön är nisch. Varför skulle de nischa sig utöver
det? Men var inte ganska isländsk nisch det här nu om du tänker att de är liksom antikapitalister. Någon slags sexuella deviants.
Uh-huh.
Och så performanceartister liksom. Jag tycker det sitter perfekt på Island. Uh-huh. Så hela Island är en enda nisch liksom. Så de här är väldigt bra företrädare för dem. Okay. Och de, ja, på något sätt så fick de ju rätten att företräda sitt land också.
Jo.
Så.
Good for them.
Ja, bra, ja. Kanske vi går vidare. Jag har mm-hmm. ingenting vettigt att säga om Hattari desto mer.
Mm.
Annat än lycka till i framtiden.
Mm-hmm.
Tydligen från god börd också, de här människorna. Diplomatsöner och sånt.
Inte oväntat.
Nej. Hälften är väl diplomater från Island. På agendan på nyheterna imorgon EU-val.
Mm.
Så har du gått och röstat den?
Nej, jag ska imorgon.
Ja. Mm. Jag har inte valt min kandidat ännu så att om någon hör det här för jag var där så är det bara att ringa och säga vem man borde.
Jag tror att det är jag får uppfattningen att det är väldigt många som väntar väldigt länge med att välja en kandidat.
Säkert. Ja. Alldeles säkert.
För att det är så pass anonymt liksom på något sätt.
Ja.
Och det känns inte lika viktigt som det nationella valet av konst. Det är konstigt, för egentligen är det ju, om inte lika viktigt så kanske det är viktigare. Faktiskt.
Det som jag tyckte är lite missvisande hos alla de här partierna är dels att man talar liksom i sådana termer om lite som håller fram med sådana nationella frågor som är helt irrelevanta på Europanivå.
Mm.
Dels att man är på väg dit och liksom och vara Finlands röst på något sätt.
Ja.
Det tycker jag gillar inte den inställningen överhuvudtaget. Du ska gå dit och liksom försöka dra hemåt. Mm. Det är som någon sån här, vet du, Centerpartiet i nationell politik i Finland. Att, du, man ska bara liksom försöka få ut pengar ut till periferierna.
Mm.
Att var det den här liksom, de som berättar om vilka, ska säga, avgrunder som finns på europeisk nivå i politiken, i parlamentet där. Vilka är de relevanta frågorna där? Och vilka är den europeiska visionen?
Mm.
Glöm nu Finland liksom, för en gångs skull, om ni bara kan. Men det verkar fullständigt omöjligt att se på sig själv som europé och vara som europé och företräda en utveckling för Europa. Där. Mm. Så det här har jag saknat. Och det, jag vet inte, antagligen hade gjort bedömningen inom partierna att människor inte är tillräckligt intresserade eller insatta i hur de här partifördelningarna eller tvistefrågorna ligger i parlamentet där. Så det är tryggare att prata om sådana här hemtama frågor och liksom, jag är för det här och jag är emot det här. Och det är väldigt luddigt allmänt sådana här liksom. Vad hade Finlands största riksdagsparti, Socialdemokraterna, går till EU-val med sloganen "Don't Brexit, we fix it"?
Ja, det är lite konstigt.
Ja, det är så jäkla shit.
Ja.
Förlåt, men det är liksom, det är liksom,
den håller inte.
Det är så undermåligt dåligt.
Ja.
Att det liksom, har de ingen aning om vad de håller på med överhuvudtaget.
Mm.
Och där hade de också deras toppkandidat, eller en av dem, är Heinaluoma, som det där, som har sina personliga reklamer där han säger att Finlands man i Europa. Liksom.
Ah.
Och liksom, det är alltid fel med det här.
Ah.
Att jag förstår inte hur sossarna lyckas liksom screw up. Hela tiden.
Uh-huh.
Hela tiden.
Men är det inte också, eller är det inte exakt så här som EU-debatten går? Alltså just det att det är liksom, alltså det är hela tiden i liksom på randen av exit-debatt.
Mm.
Alltså liksom, vad kan vi få ut och vad kan vi inte få ut? Eller borde vi lämna egentligen?
Ja.
Just samarbete begon liksom. Och det, alltså jag lekte med tanken på liksom hur skulle det se ut ifall man hade, istället för de här fasta mandaten i varje land, så kunde man rösta på andra länders kandidater.
Det skulle också vara en utmärkt idé.
Så kunde man liksom på något sätt ge, alltså, så att typ Tjeckien kunde få fler mandat ifall man nu ville att de skulle få det.
Mm.
Och tyckte liksom att Sverige gör inte så jävla mycket nytta, eller Finland för den delen.
Ja, eller om det finns någon lyskraftig personlighet i Tyskland till exempel.
Precis, för då skulle det bli en europeisk debatt. Sen fattar jag att liksom rent praktiskt är det förmodligen jävligt svårt att genomföra.
Mm.
Och det skulle förmodligen ha en del andra nackdelar också. Men ja. Ur ett liksom rent idéstadiet tycker jag att det är en trevlig tanke.
Ja, ja. Men det är samma idé som du har också, men med valkretsar också.
Mm.
Så att, jag vet inte om det är helt vettigt, men på något sätt förväntas man väl liksom vilja välja någon från ens nära.
Det är klart att det finns en poäng med att alla regioner ska vara representerade.
Mm. Jag tycker att många som bor vid gränsområden till exempel, i tvåspråkiga eller flerspråkiga gränsområden, alldeles bra kan tycka att de på andra sidan gränsen har en vettigare politik eller någon där. För hur den här gränsen ska skötas till exempel, alltså där, än vad någon i ens eget land har, beroende på olika då, liksom, nationella orsaker.
Mm.
Och på något kommer vi aldrig ifrån den här, de här nationella tvistelinjerna heller, om vi håller på det här viset. Så att, EU tror väl också att de måste liksom konstant balansera, för att legitimera sig så måste de balansera, och på något, eller balansera upp sin... ska säga, överstatliga makt med de nationella suveräniteten och inflytande. Mm. Så det är ganska, ganska sådär. Fast man skulle vilja se kanske lite modigare visioner, lite modigare uppfattning om vad EU ska vara. Lite starkare liksom självkänsla hos dem som liksom definierar sig som europeiska politiker i första hand. Men jag tror nog att det är kalkylerad taktik och strategi hos dem också att hålla fram med det här med att vi tycker nog att nationalstaterna är så viktiga, vet du, det är grunden för EU och det är liksom, jag skulle vara beredd att wipe out varenda nationalstat när som helst om jag skulle få vara
federalist.
Absolut, jag är hårt federalist, jag var EUs största anhängare i Finland ända sedan 1994 när jag fick rösta första gången. Det finns en själv genererad anekdot som handlar om att så vi spelade i punkband då, vilket började på 90-talet. Och alla svenska punkare som var våra stora idoler var ju EU-kritiker, eller EG-kritiker som det hette då. EG-oister kallades de. som var för EU. Vårt band var också så här, vi borde också göra en anti-EU-låt. Jag bara såhär, no. det liksom, kommer inte på fråga. Jag är fullständigt för det här. Att det här på något sätt så både vad det gäller identitet men också vad det gäller liksom kompetens och vision och värderingar och sånt här, så känner jag att jag sympatiserar mycket mer med EU-projektet än med Finland som nationalstat. Full disclosure där.
Jag tycker det är ju för det första kudos att du hade den liksom, för det var ju punk på riktigt.
Mm.
Att liksom vara ett punkband och gilla EU. Det är fan hardcore.
För det.
Men,
det blev ingen låt för det, Sverige.
Men annars är det liksom också just att det har ju svängt så mycket. Om man tittar på typ EU-valet i Sverige som var 95. Var det va? 94?
Ja, 94 var valet och 95 precis. Gick vi med.
Så var det naturligtvis. Så var det ju ganska tydlig liksom höger-vänster-indelning på vilka som var för.
Det var ju det, ja.
Och det är då kommer jag att fascinera mig lite grann. Att liksom, exakt varför är det så?
Men det,
och grejen är att det har ju svängt. Nu har det ju svängt. Alltså i Sverige så är det ju liksom... Sverigedemokraterna har ju varit extremt emot EU. De är förvisso kanske flytande på skalan. Men det har ju KD som absolut är EU-kritiska numera. Moderater finns det gott om som tycker EU är sådär. Alltså.
Mm.
Men alltså typ Vänsterpartiet i princip har gett upp sitt EU-motstånd och sagt att nej, men nu är det som det är. Vi är med. Man får göra det bästa av det.
Mm-hmm.
Och jag tror någonstans får uppfattningen att de kanske också fattat att men vänta nu, om man nu ska få till den här internationalismen som är ute efter på något sätt, så kanske det här verktyget som man får liksom på något sätt jobba med det man har.
Yep.
Och samtidigt då, som det ju alltid är så att så fort ena sidan tar ställning på något sätt så måste andra sidan ta motsatt ståndpunkt.
Liksom. Visst är det så.
Och det är ju det är tråkigt kanske, att det är så, att det är så jävla simpelt på något sätt.
Hur känner du att EU-debatten i Sverige annars har varit? Har det funnits någon substans i det? Ja.
Jättedålig. Den har ju helt överskuggats av så här icke-frågor som typ den här, eller icke-frågor. Den här Sverigedemokraten då, Peter Lundgren, som är etta på deras lista, som ju då på en intern fest har tagit en annan av deras EU-parlamentariker på brösten. Då.
Mm.
Och,
en fryntlig man.
En fryntlig man. Och det här är ett tag sedan. Liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det är ett tag sedan. Och nu då, precis innan valet kommer det fram. Och det fattar ju vem som helst att det inte bara är en slump att det kom fram nu.
Mm.
Och liksom det här partiet som är så speciellt, alla andra partier hade det här ju liksom varit, han hade ju åkt ut med en land före och bara glöm EU. I SD är det så här, ja, det är väl sånt som händer på fester.
Ja, det är det.
Har inte alla män gjort det? Det är inte så man gör. Liksom. Det är bara, vad fan. Ta tjejerna på tuttarna på fester, det är inga problem.
Jag undrar om inte de är helt uppriktiga när du säger så.
Säkert. Det roliga är att liksom exakt samma gäng som bara under hela MeToo bara, inte alla män, nu bara, det är klart man tafsar lite.
Ja, inte alla män, bara jag.
Exakt, så jävla konstigt. Så man blir ju helt trött och det är ju så här, alltså vad jag menar att en icke-fråga är att det har ingenting med någonting att göra.
Nej, inte så mycket med lagstiftning eller direktiv att göra.
Nej. Alltså man blir bara trött på att det finns folk som röstar på den galningen. Allting tyder ju på att de kommer bli näst största parti då.
Men det är kanske någonting som Sverige har ledit av alltid. Alltså det fanns ju några visionära europeer som Carl Bildt i något skede som ledde Sverige i de här frågorna. Han är väl väldigt EU-vänlig.
Otroligt, kanske mest i Sverige.
Ja, och han var väl rätt aktiv då när det begav sig också. Mittes då tycker jag att det fanns liksom riktigt någon substans. För vad det bästa jag minns av Sveriges allra första EU-omröstning, det vill säga då medlemsomröstningen, var att ja-sidans argument var jag är roligare.
Ja, det fanns massa sånt. Jag är roligare. Alltså, det var liksom så här en ballong med ja på. Det var den sortens, liksom, ja. Mer fest helt enkelt i EU.
Ja, ja. Så här borgerlig frihet och, ja. Och lite sånt som Felix liksom att...
Ja.
Inget tråkig liksom svensk sossebetong längre. Alltså nu blir det fest.
Alltså någonstans fanns det ju...
Men jag är roligare. Det är faktiskt något som har fastnat hos mig. För det, jag tror att det var en av de här... Vet du, när man första gången blir så här chockad och besviken över hur jäkla liksom, låg nivå det är på politik. När man själv just har blivit vuxen och tänker att nu får man vara med i de här stora frågorna. Vet du, och debattera och liksom, ha åsikter. Så kommer det sånt här som går igenom sen liksom.
Alltså den motsvarigheten till den är ju nu är ju KDs gör EU lagom igen. Det är ju samma sak där. Det är bara nonsens. Det betyder ingenting. Det finns ingen substans i det. Det är bara liksom de har tagit Trumps slogan och gjort den till sin. Det är så jävla fantasilöst.
Nästan liksom, lika dåligt som don't Brexit, fix it.
Ja men verkligen. Och man är så här, vad betyder det ens? Liksom? Vadå lagom?
Och också den här idén om att du ska in till EU och fixa någonting.
Ja.
Är ju liksom helt absurd.
Ja.
Att det finns ju ingen, finns det någon sån växel där liksom, där du ska börja liksom reparera några liksom medlemskapsvillkor eller något sånt här.
Ja.
Fuck, det är liksom federalism och tätare samarbete eller ingenting.
Mm.
Det är liksom, vet du, det är som en haj som måste röra sig framåt för att inte dö.
Mm.
Du kan bli liksom...
Jag kan tycka, alltså det för mig EU, vad jag tycker EU gör dåligt egentligen, det är att de är så jävla kassa på att kommunicera vad de gör.
Oerhört dåliga.
Så liksom...
Fast de har oerhört mycket information uteliggande.
Absolut.
Men, allt är tillgängligt.
Allt liksom. Är säkert tillgängligt, ja. Men på något sätt så fäster det ju inte. Och inte ens sådana saker som man kan tycka så här, som människor borde tycka är så jävla självklart jublande glada för. Typ, ta Erasmus-programmet liksom.
Mm-hmm.
Jävla enorm succé liksom. Du vet, folk bakar och pluggar vända land. Det är liksom, alltså som fredsprojekt är det ju liksom kanske det absolut viktigaste.
Det är ju bra. Fri rörlighet.
Ja. Men liksom, det kommer inte fram överhuvudtaget sånt tycker jag. Utan man pratar bara om så här polska rörmokare liksom. Fan, vad är det här liksom? Är det det vi ska prata om?
Ja, är det så att man på något sätt tror att alla de här värderingarna som du också står för, jag menar, en verkligen hardcore liksom ställningstagande för rättigheter och friheter liksom. Är så på något sätt själv eller så irrelevanta eller likgiltiga, människor så likgiltiga inför dem. Det vet vi att många på extrem högerkanten är, alltså man tycker inte att mänskliga rättigheter är någonting som vi borde ha.
Nej.
Att vi kan lika bra liksom ha det som i Ryssland, det verkar ju liksom gå bra för dem som det går bra för då liksom. Så och sen här frågor, den här liksom, de grundläggande grejerna. Fri rörlighet för varor, människor och pengar. Och jag vet, finns det något bättre än det här? Liksom?
Nej, egentligen det, det. Vi liksom... inte på idéstart i alla fall. Nej. Det kan ju göras bra och dåligt. Men framförallt så tycker jag, liksom, om man tittar då på Brexit och den debatten som kommer fram. Och vad liksom alternativet är ändå. Så framskår ju med all tydlig klarhet att ja, nej, det här funkar ganska bra. Generellt. Liksom.
Ja.
Jag tycker att det är jättekonstigt att, inte, att man inte kan ta debatten till nästa steg och säga okej, nu har vi den här plattformen, vad kan vi använda den till? Liksom?
Vad kan vi? Det finns två spin-offs som vi kan gå vidare på här. Det ena är den svenska kronan som håller på att spinna iväg.
Mycket bra inför semestern här.
och det andra förstås den här avslöjandena från Österrike. över vilket skrot och korn de här högerextrema partierna egentligen tillhör. Ja. Det är kanske inte så mycket att diskutera, det vet vi ju nu då. Ja. Frågan närmast har varit för Finlands del att förstår Sannfinländarna och Jussi Halla-aho överhuvudtaget vilken slags banditer de liksom tänker liera sig med i EU-parlamentet i det här Salvinis grupp. Det är inte ens Åkesson vill ta SD.
Nej, inte
för att, Rysslands frågan är så känslig i Sverige.
Ja.
Men just det, bara så här, ja, men det här är ju schyssta killar liksom. Så ja. Jo, nu, många tycker ju att Ryssland är liksom bra, så här, men inte vi.
Men det här, jag förstår inte riktigt det, för alltså, någonstans, även han följer ju på sin, jag vet inte om det är politik bara, men han hittar ju sin egen moraliska egen kompass här med sina ungdomspartiet där, med den här bilden på Twitter med vad var det? Mörkhyade personer och typ, vad skrev de?
Ah,
typ så här.
Är du med det Sannfinländska ungdomsförbundet?
Ja, precis, precis.
Det var från den här EU:s producerade film, reklamfilm för att uppmana människor att rösta.
Mm.
Och då var det då ett par med synbarligen afrikansk bakgrund i något led som tydligen stod och låg mot sitt nyfödda barn.
Mm.
Och den här bilden hade Sannfinländska ungdomsförbundet satt på Twitter med texten rösta på Sannfinländarna om du inte vill att framtiden ska se ut så här.
Just det, så var det. Mm.
Ja.
Och där gick ju till världens gräns.
Och det var liksom, flera som sa att man inte ska vara glad över barn. Mm, eller väl liksom.
Exakt. Ja, men det är faktiskt så här, det är liksom nästan löjligt.
För det var ju det de sa. Ja, nej, det här hade ingenting att göra med hur de här människorna ser ut. Att eller deras hudfärg eller någonting, utan vi, punkt.
Exakt. Nej.
Vi bara vänder oss mot att människor ler mot sitt nyfödda barn.
Alltså det är typ en hundvissla som är inbyggd människovissla. Det är verkligen så här total jävla signal.
Ja,
och någonstans till och med Jussi tyckte ju det läget att okej, det här kanske inte var optimalt.
Då. Det här var inte bra, nej.
Nej. Och då kan man ändå känna någon slags glädje kanske. Att, ja, även han har någon slags liksom, bortre gräns.
Ja.
Men tydligen inte just i den här frågan då. Och nu är det som en enda i Österrike. Det var ju otroligt intressant. Liksom att de faktiskt, det blev konsekvenser.
Visst var det, ja.
Jag kunde känna liksom, för min reaktion numera, så, ja det var ju hemskt men det kommer inte hända något.
Precis, man har blivit så, så avtrubbad av speciellt hela Trump-grejen och allt det här.
Och nu bara, han fick avgå liksom. Hela partiet bara pang, boom liksom. Och jättestora konsekvenser för dem. Och han försökte också tala bort det med att naja, men det var på någon fyllefest liksom.
Ja, jag menar inte, det var i gasin.
Ja, sure.
Ja, jag såg den här videon. Det var nog inte uttal om saken. Alltså, han var beredd att sälja ut sitt land ganska snabbt.
Mm.
Att det är kul med de här som högljutt och med brösttoner talar om fosterlandets bästa. De första som är beredda att sälja ut det liksom.
Mm. Det blir så.
Det verkar ju så. Det är samma under kriget i Finland, andra världskriget. Då, liksom. De var ju beredda att sälja ut till Tyskland när som helst.
Mm. Men där tror jag faktiskt en skillnad mot Sverigedemokraterna i Sverige. För jag uppfattar det som att de försöker... Alltså den här Lundgren då, han är ju en pajas. Tafsaren från SDA. Och de har ju den sortens tv fortfarande såklart i mängder. Det kommer ju nya grejer hela tiden. Men det verkar tycker jag som att de försöker bli mer som typ ett moderat parti.
Mm.
Så att de, alltså jag läste någon intervju med en skånsk kvinna som hade blivit värvad av Sverigedemokraterna och nu liksom var politiker för dem då. Hon var liksom så här näringslivsbakgrund och liksom verkade rätt så här bright liksom. Jag får det intrycket att och då funkar det inte att ha den här Rysslandskopplingen. Den måste liksom tvättas bort så mycket det bara går.
Mm.
De har haft det problemet, de har haft den här Putilov som satt på deras partikansli.
Precis, ja, ja.
Och mycket så här udda grejer. De har ju liksom haft...
Har de inte också nolltolerans mot rasism?
Jo, absolut, ja.
Ja.
Ja, det är ju det enda partiet som har det.
Som behöver
det. Ja, precis. Och sen har de ju de här som numera är alternativ för Sverige, som ju var ungsvenskarna förut.
Just det.
Som ju är öppet Putin lovers liksom. Han skrev ju, jag vet inte om de hade brutits ur delen då, men den här Kasselstrand ju, som vi har i Helsingfors... kopplingar. Skrev då att när Obama var i Stockholm, tror jag det var, så skrev han, jag skulle hellre välkomna Putin till Stockholm än Obama.
Wow.
Ganska liksom öppet, liksom.
Yeah.
Diktaturkramande typ. Och så de har ju den strömningen.
Vi ligger lite närmare till. De brukar i Åbo alltid säga
efter allt faktiskt.
Efter i Åbo säger de att efter Salo tar samovarkulturen över och sen blir det bara värre ju närmare Moskva man kommer.
Mm. Jo, men i alla fall jag uppfattar så att de försöker på något sätt bli mer. Jag tror att de har sett sin chans nu när Moderaterna blir svagare. Då kan de ta in liksom, om de får den vinkeln.
Ja, det finns ju säkert en nationalistisk ådra i Samlingspartiet som inte har fått, fått tankas.
Ja.
Liksom.
Absolut, ja. Och det är ju, man ser det på Ungmoderaterna till exempel, som ju är, tycker jag, mycket, mycket mer åt det hållet än vad de varit förut. Alltså förut, alltså, när Reinfeldt var där och även när han var liksom ungdomspartist och sådär, så var det ju helt, det var mycket med den här liksom, alltså, traditionell frihetlighet. Liksom. Mm. Man skulle få, alltså, självklart ska saker, man ska få röra sig hur man vill. Det är ju bara, alltså, alla ska ju få allt de vill, nästan alla.
Ja.
Så, ja, det är väldigt speciellt. Ja, men ja, det är ju, men ja, det är någonting.
Du sa att det var överraskande att Österrike verkligen sanktionerade den här Kurz. Hette han Kurz?
Ja, så hette han, va?
Kurz. Och det blev konsekvenser av det. Nu är frågan, får det några konsekvenser för de här affilierade partierna, till exempel just i Finland? Hur kommer det här att påverka Sannfinländarna?
Bra fråga.
För de har ju varit nu största parti efter riksdagsvalet.
Ja.
Så vilket är väldigt intressant.
Jag ska vara ärlig och säga, jag har inte sett en enda opinionsundersökning.
Vi hade riksdagsval i grevens tid, som man säger. Mm. För att trenden har ju varit den att Sannfinländarna har bara ökat under de senaste 5 månaderna.
Mm.
Och det vill säga under hela året. Och sossen har gått lite upp och ner. Mm. Och just när, då liksom, när det var om man tror på att det har någon koppling med verkliga val och opinionsmätningar, så var det faktiskt just i sista stund som lyckades få socialdemokratisk majoritet. Marginell sånt dock, men att genast veckan efter valet så gick de förbi.
Mm.
Så det var lite intressant. Vi får se vad den här utvecklingen har att göra. Ja, får för konsekvenser sen. Och också den här etnonationalismen som Sannfinländska ungdomsförbundet verkligen verkar tro på. De har ju en sån här liten stofil där som heter Asseri Kinnunen, 21-åring eller något sånt här. Men under 22, eller vad brukar man säga, har ingen konsekvensbedömningsförmåga.
Nej.
Så är det där. Han går ju omkring och antagligen hajlar där hemma och drömmer om ett tredje eller fjärde rike. Men ja, vi får se vad det här leder, men kul. Kul att ha med val igen. För vi tänkte spinna för det andra hållet. Sveriges krona, vad är 17 som hände där? Kronan blir svagare och svagare. Och nu är man rädd för att det ska till och med bli någon slags sån här ohejdad, vad heter det, spin, downward spiral som bara göder sig själv. En kommentar jag läser här på Helsingin Sanomat angående här att Sverige har målat in sig i ett hörn.
Mm-hmm. Och vilket hörn är det?
Hörn är den egna valutan alltså. Vad kan de göra?
Mm.
Vad kan de göra? Liksom, ska de devalvera? Är det det som är liksom räddningen nu då?
Mm.
Och börja. Finanskrisen, efter finanskrisen är det här liksom den värsta någonsin. Kronan har legat på ungefär 9 mot 1 euro, visst är det så? Mm. Nu börjar det närma sig 11.
Börjar närma sig 11,
ja. Mm. Vilket betyder att ja, det är inte många som köper den nu, just nu heller. Så, men det är nu man borde, det är nu man borde börja köpa alltså.
Svenska kronor?
Ja.
Ja.
Om du får en euro får snart 11.
Det var ju så allt sket sig 92 var det, va?
Ja.
När de höjde räntan 5% Riksbanken. Var det inte så att vår vän Soros gick in och spekulerade?
Och köpte
av bara satan köpte han svenska pengar.
Vad det sa jag? Just det.
Mm, och sålde och ströpte och sålde.
Just det.
Och för då var det liksom, då var det kris på riktigt.
Ja, då var det verkligen.
Ja. Så du kan göra så, du kan göra en sån.
Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Alltså, jag måste säga, jag borde ha koll på det här. Jag har dålig koll på det här. Jag kan inte säga så mycket om det. Någonstans så känner jag så här att det som är intressant tycker jag, det är ju att till och med nu, när svenska kronan är så låg och det är EU-val, så är det ju inte en käft bortom Liberalerna i Sverige som tycker att euro verkar vara en bra idé.
Ja, är det så? Ja. Fortfarande inte.
Fortfarande inte, nej. Björn Wahlroos var ute och veva här om veckan igen ju och om att liksom euron var dålig för Finland, så euron borde, alltså Finland borde behållit marken.
Mm-hmm.
Så att det verkar ju kunna, man verkar ju kunna se på det här på lite olika sätt.
No, alltså de rika har ju det bra för det mesta.
För oftast, ja.
Ja. Men exporten går ju, när du har en billig peng så går det bra för exporten.
Ja.
Så de som har något skit att exportera så välkomnar ju det här. Det är ju konsumenterna som får det lite svårt, speciellt just nu för semestern som du också säger.
Ja.
Och för att hejda det här så borde man ju då, som du säger, höja räntorna.
Mm.
Men problemet är att Sverige är så skuldsatt internt.
Mm.
Att, vad heter det, vad kallas det? De hemekonomierna, vad kallas det? Kotitaloudet i Finland.
Aha,
alltså hemmen.
Ja, ja, okej. Okay. Mm, de svenska egna, hushållen.
Hushållen, ja, förlåt. Skulle inte kunna ta en sån smäll att du börjar höja räntorna till den nivå så att den här spiralen ska avstanna. Och det här är alltså det hörn som man anser att Sverige har målat in sig i.
Det är ju väldigt speciellt. Det är ju anmärkningsvärt. Det blir ju väldigt konkret. Jag har varit i Sverige några gånger i sista veckorna. Och det blir ju väldigt konkret, fan billigare. Det är speciellt. Det är speciell liksom grej. Man kan åka till Sverige och allting bara, men det kostar mycket mindre nu.
Det är jag inte van med, måste jag säga.
Nej, men eller hur? En vän skrev igår, tror jag, skrev att liksom, kolla på resor och sådär. Det är liksom, alltså ifrån Sverige då, ska åka typ någonstans. Det blir ju fan, alltså varje, det blir liksom såhär, ja, men plötsligt är det en 10% dyrare liksom, den resan. Det är väldigt speciellt det också.
Det är en hel del pengar, ja. I vilket fall som helst.
Just det där kan jag tycka är ett kontrargument när folk säger så här, men exporten går bra. Ja, men vad fan, det är ju fattigare. Det måste ju ändå vara liksom ett problem, helt objektivt. Att folk är fattiga. Man kan köpa mindre saker för pengarna. Liksom. Det är ju... hur mycket man ser omkring sig kommer inte utomlands ifrån. Det är ju fan absoluta majoriteten av allting man ser. Liksom.
Ja.
Så, och allting blir plötsligt dyrare. Det kan ju inte vara bra. Det kan inte vara positivt. Nej, men alltså, även liksom...
Kanske vi kan konsumera mindre och rädda miljön då?
Det finns ju folk som säger det.
Mm.
Att det här är ett utmärkt tillfälle för oss svenskar att
träna på en värld exakt, i framtiden.
Exakt.
Jag kan förstå det, ja.
2-0 är för mycket.
Nej, det går inte så bra för Finland heller. Men man kan mäta på olika sätt.
Man kan mäta på olika sätt, ja.
Ja, det... En utredning visar att samhällsstämningen jagar ut svensktalande ungdomar från Finland. Kör ut. Människor är benägna att lämna landet på grund av de finska nationalistiska strömningarna som det där som pågår.
Det där är ju verkligen en otroligt själv. Alltså, en negativ spiral som ger sig själv bränsle.
Ja.
Så är det ju.
Ja, det här framgår ur en jättefin pamflett som heter Finland i siffror som kom till alla hushåll här för ett par veckor sedan. Okay. Kom det till er också?
Jag har inte sett
det. Det tror jag har kommit.
Ja.
Eller hoppas jag att det kom åtminstone till alla hushåll. Ja. Jag vet inte varför jag annars skulle ha fått den. Här finns en massa intressant information faktiskt som man kanske inte hade tänkt på heller.
Okay.
Det här är en liten 50-sidors bok, en A6 som det där, som berättar allt om Finland. Bland annat just den här hemska utvecklingen, att det där välbildade flerspråkiga ungdomar håller på att lämna det här. Och nu är man till och med rädd att det kommer att påverka tillväxten i framtiden.
Det är ju otroligt intressant.
Ja, och kanske
det mest... Undra om Sverige förstår vilken jävla gåva de får.
Ja, men till det hör...
Liksom, folk som pratar språket som kommer från ett annat land med bättre utbildning i vuxen ålder.
Och som vill vara där.
Och som vill vara där. Ja. Herre jävlar alltså.
Ja. Och säkert beredd att ta liksom lite sämre löner till och med. En lokalbefolkning som är så bortskämda feta katter tydligen enligt den här förra artikeln.
Va?
Ja, det var
men, så, okay.
Scania och de här som talar om sig själva som att vi får inte bli feta katter.
Trots
att kronan ligger lågt nu.
Ja.
Men det där. Men angående den här pamfletten om Finland i siffror ännu, det som är det mest alarmerande är naturligtvis den här befolkningspyramiden.
Ja.
Befolkningens åldersstruktur, det vill säga. som 1917, 100 år sedan drygt, när nationen grundades, var de facto en pyramid.
Ja.
En fullständigt klar pyramid. Nu är det, börjar det vara liksom en fyrkant i stort sett.
Mm.
Där bottenhalvan är smalare än den övre. Mm. Vilket betyder alltså att katastrofen är fullständigt på kommande.
Mm.
Och nu håller vi dessutom på att köra ut välutbildade människor.
Mm.
Som skulle kunna kanske få någon slags innovation till stånd och sånt här. Så jag tror att finska visionen över att i framtiden så ska hälften vara i pension och resten på utkomststöd. Alla ska gärna vara släkt med varandra och bara tala finska.
Mm.
Ha blek genomskinlig hy.
Mm.
Hålla på att förverkligas med stormsteg.
Mm.
Så att grattis Finland.
Ja. Härligt va?
Ja.
Alltså det är ju lite dystopiskt, men någonstans så är det ju... Jag funderar på, är det så att det här är ett nytt fenomen, att svenskspråkiga finländare ger sig till Sverige, eller har det alltid varit så?
Det har nog alltid varit så. Ja. Grejen är väl att man nu har identifierat också det här liksom samhällsklimatet som en orsak.
Mm.
Tidigare hade ju alltid legat och pyrt lite och så här. Att man har inte kanske riktigt känt sig hemma i alla. Och det har kanske funnits en större andel kustbefolkning som faktiskt inte har talat finska.
Mm.
Och som har sett att vet du, speciellt i Österbotten, följt med Sveriges TV och tidningar hela sitt liv och i stort sett betraktar sig själv som en del av den svenska folket liksom kulturellt och så här. Och det är mycket naturligare att flytta till Stockholm än till Helsingfors.
Ja.
Att det fenomenet har alltid funnits, men min gissning är att det handlar om alltså förra regeringen och det var de lät hända med samhällsklimatet.
Mm.
När man bara blundar för samfinländarnas det här aggressioner så här, för att driva igenom de här ekonomiska reformerna med deras stöd.
Mm.
Så det kan bra hända att det finns en liten uns politik i den här undersökningen också.
Ja.
Som vill ge en känga åt Sipilas handfallenhet inför extremhögen. Men det är en analys som jag står för själv.
Om jag var finlandssvensk och så hade jag nästan... Alltså, för mig känns det så otroligt uppenbart att man skulle göra fall något år i Sverige.
Ja.
Det känns liksom som nästan udda att inte göra det. Liksom.
I kolonin.
Jag vet inte. Jag bara liksom tänker att jag tänker liksom att det är sån eller för Sverige i Norden då.
Mm.
Utvidgat Norge och Danmark då.
Nej, men Sverige ligger ju väl till och det är mycket välkomnande land förstås på alla sätt och tills nu åtminstone är mycket rikare.
Ja.
Så att det finns bara fördelar med det där. Jag gjorde mina par år i kolonin i Göteborg på 90-talet.
Ja.
Och ja, jag skulle inte ha någonting emot att ta en session till om en sån möjlighet skulle presentera sig.
Mm.
Men ja, får jag nu nämna om de här sannfinländska ungdomarna som etnonationalister. De blev utsparkade ur universitetets studentkår.
De blev det?
Ja, så att lite konsekvenser har vi sett där
också.
Ja. Och det där. Han bad ju sen om ursäkt, den här Astrid Kinnon, det här glömde jag säga, alltså när han, de blev hotade om att bli av med sitt statsstöd, som ligger på nästan 100 000
euro. Follow the money. Alltså, det är så tröttsamt att de liksom, jag tycker det är så tröttsamt med dessa typer som hela tiden bara provar gränsen.
Och provocerar dem. Och så här, ja. Fullständigt ansvarslöst. Kulla vain. Vill du hålla dig till någonting... lokalt eller intresserad av något som sker på avstånd?
Jag tänkte på en grej till. Det blir mycket EU här, men en sak som i Sverige som faktiskt har någon slags botten i politik då. I vår stora landet i väst då, USA, så har det ju varit nyheter om södern där de har klubbat igenom drakoniska lagar om abort. Och så.
Ja, just det. Det var den. Det händer också där.
Ja.
Ja.
Och det var ju liksom, det har varit så här bråk och det har... jag har inte riktigt fått klart för mig om det är en lag som är liksom stadgad eller om det bara är att man har röstat för den och den nu ska liksom drivas i det om nästa instans eller någonting. Jag är inte säker på det.
Ja, det är ju en olaglig lag.
Precis.
Så att nu förväntar de sig, de som stiftar den,
ja,
att någon ska utmana den då,
ja,
i nästa det här instans, vilket väl i USA kallas för Circuit Appeals Court. Ja.
Mm.
Och sen är det frågan att skickas den vidare till högsta domstolen, vilket de ju skulle önska.
Mm.
För att de nu har republikansk konservativ majoritet med 5-4 där.
Mm.
Och skulle eventuellt kunna det där få igenom en förändring i abortlagstiftningen. Så sen är ju frågan att kommer ens den här appellationsdomstolen att skicka det vidare? Eller kommer de bara liksom att säga nej, vet du, det här är den beslutet, att det här, vet du, det är en olaglig lag, ni måste ta den tillbaka.
Mm.
Och det här är de också förberedda på, om jag får tro de som har blivit intervjuade därifrån att säga. Och då väntar vi lite igen och så gör vi samma sak om 3 år igen.
Just det.
Så, så en sån här...
De bara bidrar sin tid.
Ja. Det här, på något sätt har den här frågan inte försvunnit någonstans.
Nej. I USA. Det tycker jag är
det fortfarande är... lite så här 50-50.
För det tycker jag är någonting i vår livstid. Så, i alla fall jag har aldrig uppfattat i Sverige i alla fall abort som speciellt kontroversiellt. Det är en sån fringe-fråga. Det finns såklart liksom frireligiösa som har liksom varit emot det och sådär. Självklart har man då och då någon liksom någon typ som typ såhär, ja men jag tycker vi ska ha samhällsfrihet och så här för barnmorskor, typ man ska inte behöva utföra aborter och sådär. Men nu plötsligt då, inför valet då, så har det plötsligt blivit en grej. Och jag antar att det är lite kopplat till det här i USA, liksom, att det har liksom blivit en fråga.
Helt säkert, ja.
Och då,
här fick det också lite resonans.
Och då liksom har det fått luft också av att det finns folk som gör det till sin egen fråga, fast från andra sidan. Så vi är liksom för kvinnans val här. Men då är frågan, tycker jag så här, vänta nu, är det här ens kontroversiellt där vi bor? Behöver vi göra det till en valfråga? För nu är det plötsligt.
Ja.
Och KD då, Kristdemokraterna har ju hamnat då, som var, såklart, som mest i blickfånget just den här frågan. Och då visste jag att deras starke man i Bryssel då, Lars Adaktusson, även känd från svensk television.
Just det, han var kvar där, ja.
Ja, har röstat lite udda när det kommer till de här frågorna i Bryssel.
Aha.
Han, tydligen var det så här att EU skulle göra ett fördömande mot Paraguay. För det var en 11-årig flicka som hade blivit våldtagen då. Och som hade blivit tvingad att genomföra graviditeten. Alltså fick inte genomföra en abort då. Och det här skulle då fördömas av EU. Och då hade samtliga svenska EU-parlamentariker röstat för att ja, det ska vi göra, utom då Lars Adaktusson. Och tydligen då, jag vet inte om det är exakt samma omröstning det handlar om eller om det liksom är olika varianter av samma sak, men han hade tydligen röstat då mot den här sortens liksom, kvinna, alltså rätt till val, 22 tillfällen. Vilket ju man kan tycka är en trend.
Jaha.
Men då är det så himla konstigt då att dels, alltså KD försöker liksom då argumentera åt alla håll här nu. De försöker liksom hålla alla dörrar öppna och det här tycker jag är intressant. För de är lite större i Sverige nu opinionsmässigt än de var tidigare. De fick inte jättemycket röster i valet, men opinionen har gått väldigt bra sedan dess. Liksom gått mot typ tredje största parti. Och det innebär att de måste säkra fler flanker.
Mm.
Och då sitter till exempel Ebba Busch Thor som är partiledare i Sverige i Kristdemokraterna och säger i TV att hon tycker att man borde införa samvetsfrihet för barnmorskor. Det vill säga man ska som barnmorska inte behöva genomföra aborter om man inte vill. Vilket är en ganska speciell liksom, åsikt.
Att man behöver inte göra sitt jobb så att säga.
Nej, precis.
Mm.
Och samtidigt säger då typ andra kristdemokrater att nej. Det här att Adaktusson, han är inte just nej, det handlar inte om att han är emot abort. Nej. Det handlar om att han tycker inte att det här ska ligga på EU-nivå. Han tycker inte att det är EUs sak att föra socialpolitik. Och vi är rädda att svensk socialpolitik skulle följa efter typ Malta.
Ja, naturligtvis, ja.
Så de tar båda ståndpunkterna. De liksom både skyddar en av den svenska värderingen.
Ja.
Samtidigt som man tycker att med den svenska värderingen kan man ju rucka lite grann på här borta.
Ja, exakt.
Och det är väldigt konstigt. Det är väldigt konstigt. Jag förstår exakt vad de gör. Men det är också sådär, köper folk det här?
Ja, jag vet. Vem är det de tror de appellerar till här nu? Liksom?
Alltså, jag tänker att det finns ju ny konservatism i samhället.
Det finns ju. De har ju radikaliserats lite, hela KD nu.
Ja, Ja, det kan man väl säga.
Och det har man sett i Finland också. Att, jag vet inte om just KD, men fringes av Kristdemokraterna här har också närmat sig extremhögern.
Mm.
Och funnit gemensamma intressen och värderingar där.
Ja, så den här Charlie Reimer heter han, va? Han gick över från KD till SD. Här innan, förra året kanske, innan valet.
Och vi har sett såna hopp i Finland också. Mm. Tommy Kankaniemi som länge var en KD-are gick över till Sannfinländaren för 10 år sedan.
Mm.
Och så det finns definitivt en sån här extremkonservatism som bägge gillar där. Och också Päivi Räsänen är fortfarande en av de starka kvinnorna i KD. Så välkomnar ju det här Alabamas beslut.
Just det.
Offentligt.
Ja.
Så det här är ju en fin utveckling. Så här. Men det här är ju alltså verkligen fringe-människor som det där.
Ja, jag upplever det som... Jag har sett undersökningar på att liksom, alltså i Sverige är det 90% plus som står bakom den svenska lagstiftningen.
Mm.
Och jag tänker att då är det här ingenting vi behöver debattera så mycket mer inför det här valet, tänker jag. Liksom. Det är klart att det kommer finnas folk som tar upp det ändå, men man behöver liksom inte sätta det på agendan.
Nej, så, det känns lite onödigt just nu faktiskt. Vi har annat att fundera på också.
Ja, men eller hur? Men ditt skulle i alla fall. Jag vet inte, den här Duktusson, han verkar inte... Alltså, jag vet inte, folk kanske bara väntar sig av honom. Att det här är, folk, ja, det är väl sån han är. Liksom.
Ja. Ja, han ser ut som en kuf, så att han är antagligen en kuf. Monstrum in fronte, monstrum in anima.
Oh.
Ja, just det. Sånt på gång i USA.
Mm.
Mycket annat jox på gång också där. Vi får se hur den här kampen mellan kongressen och exekutiv avdelningen utför. Nu fick vi ju åtminstone veta att specialutredare Robert Mueller kommer att höras.
Mm, bakom lyckta dörrar.
I riksdagen. Va?
Bakom lyckta
dörrar. Ja, tydligen så ska han ändå hålla ett anförande som är direkt sänt.
Okay.
Men sen utfrågningen så är det här så sker bakom lyckta dörrar och man får en transkribering till offentligheten av det. Det var tydligen villkor. Jag vet inte hur han kan ställa villkor. Men det här var då tydligen ett villkor.
Mm.
Som, och jag kan förstå det kanske med tanke på den iver som jag tänker mig att den demokratiska husets representanter kommer att gå åt honom med. Mm. För att få honom att bekräfta de värsta farhågorna om Trumps karaktär och allt sådär. Mm. Sen om det här leder till någonting ska man kanske inte vara så jättehoppfull över.
Ja, jag har lämnat hoppet bakom mig.
För du har, att, just det?
Ja.
Okej, så det är först i valet som du tror att det kan bli någon förändring?
Ja.
Ja. Fair enough, så kanske det ska vara. Inte nog mer om det. Jag följer med det så religiöst och det händer saker där varje dag som knappt är värda att rapporteras. Men att nu håller han ju på att slåss med Nancy Pelosi om vem som egentligen är senil.
Mm-hmm.
Det är den stora debatten nu. Liksom, det där. Så, nu är det lite underhållande fortfarande att se på den här överviktiga orangefärgade kufen som står och orerar och säger liksom, helt vad som helst som kommer ur hans mun med så här illa dold ilska. Och igår var det kanske en av de mest underhållande i vår där han hade blivit anklagad för att ha brusat upp under ett möte med demokraterna då, och det där. Sen kallar han in då, var det 5 eller 7 av sina närmast sörjande hejdukar för att alla ska komma och berätta. Hej, var jag upprörd igår? Berätta nu för kameran här, var jag upprörd igår? Nej, herr president, du var väldigt lugn igår. Ja, vad säger du, Kellyanne? Var jag upprörd igår? Nej, du var väldigt, väldigt lugn igår. Och vad säger du, Sanders? Var jag upprörd igår? Nej, jag har nog sett dig upprörd, men du var väldigt lugn igår. Och då, det var under en tillställning där han skulle tala om sitt nya bidrag på 1 miljard till bönderna i USA som har blivit drabbade av det här handelskriget. Så där stod det några kufar bakom honom i cowboyhattar, medan han stod liksom och tvingade sina anställda att berätta för alla hur lugn han var. Så att inte det är någonting som är normalt liksom, riktigt här ännu.
Jag tänker, man vill ju fascinerande självkänsla som en sån person. Alltså. Tänk vad så alltså fascinerande. Alltså. Är det inte det?
Ja.
Att tro att alltså i alla led liksom. Att komma på idén att göra en sån sak. att liksom må bra själv av en sån sak.
Exakt, det är
att,
det här.
Att tro att någon annan köper den här skiten liksom.
Ja.
Gå på det.
Liksom. Just det, är fantastiskt. Uh-huh. Han avslutade sen med att, så att han var ett stabilt geni fortfarande.
Såklart.
Liksom. Yep. Men det stabila geniet har ju utlyst ett fett handelskrig nu. Alltså, jag tycker kanske den största nyheten i veckan som jag nästan höll på att glömma bort var ju vad det här vad USA gjorde åt Huawei.
Ja.
Som var allt... Ja, alltså, när jag sett vad det här, hur det har spelats ut och konsumenternas reaktioner så är det som så här, finns det här företaget snart längre?
Mm.
Det har precis tagit kom ikapp Apple i marknadsandelar. Så Apple hade, beroende på vem som har räknats, var det mellan 13,6 och 15 i marknadsandel. Mm. Huawei, och det är ju sjunkande då.
Mm.
Medan Huawei håller på att stiga, hade just kommit till 13,2 eller 13,6.
Mm.
Så de börjar snusa Apple i rumpan alldeles liksom, vilken sekund som helst. Och då så avbryter Android.
Mm.
Samarbete, eller tvingas Google avbryta liksom samarbete med det här kinesiska.
Det var inte ensam heller, det kommer ju en kedja företag sen.
Visst, det kom, sen kom flera, Panasonic gjorde det och sen här inte, och det här Intel gjorde det också. Det är, Huawei är Intels största kund. Huawei är Googles näst största kund. Så det är oerhört stora grejer det handlar om. Alltså. Och just när Huawei höll på att liksom få ett lite bättre rykte och deras tech verkligen liksom är bra.
Mm.
Jag menar, det må vara stulen från första början någonstans ifrån, men den är liksom, de iterationer de har gjort på de här telefonerna, det är ju bra jäkla phones alltså.
Jag har en själv.
Ja, du har en Huawei.
Jag har en Honor.
Just den, det är samma tillverkare. Mm. Hey Xi, kan jag säga.
Eller hur?
Hälsningar till Herr Jinping. Så...
Ren Zhengfei heter han, va? Heter han så?
Ja, han som är vd där. Ja. Som inte har någonting att göra med Xi Jinping överhuvudtaget.
Nej, såklart
inte. Tills någon hade luskat fram, men var inte de kompisar i armén eller något
sånt här? Just det. Liksom. Jag fascineras. Jag läste en intervju med honom gjord av en kinesisk media. Och det var en otroligt intressant lektion i hur kinesisk media funkar jämfört med, sig vilken media i väst som helst egentligen. Att det var en jätteintressant intervju ur ett filosofiskt perspektiv. Alltså han pratade väldigt, alltså hur han liksom framförde kritik mot USA på ett väldigt dolt och väldigt liksom väldigt diplomatiskt sätt, samtidigt som han var väldigt noga med att hela tiden påpeka hur mycket han värdesatte alla de amerikanska företagen, såklart. Liksom samarbetet, utan dem hade vi inte varit här och bla 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 sådär.
Mm.
Han var så här, ja men det är klart att vi skulle kunna använda våra egna chip. Vi har en policy att göra ett chip varje gång vi köper in ett chip från USA.
Just det.
Men om jag ska vara ärlig så använder vi hellre dyrare chip från USA än våra egna chip i telefonerna. Väldigt så liksom, nästan vördnadsfullt mot de här företagen. Liksom.
Som han rånar teknologin av.
Exakt. Och då samtidigt då liksom, sitter man och läser här så bara, ja, det verkar ju vara en ganska liksom... begåvad människa, en ganska intelligent person.
Yeah.
Och så kommer liksom typ, men sist man, när kommer frågorna som gäller liksom saken? Du sitter ju här av ett skäl i den här krisen. Vad är problemet? Och så kommer frågan till slut att, vad tror du det här beror på? Vad beror USA? Varför har vi gjort så här? Det kan inte jag svara på, utan det är svårt att säga. Och sen en lång rad om, liksom, om hur fantastiska telefonerna är.
Ja. Yeah.
Inga följdfrågor, ingenting. och det där är det liksom, där ser man ju liksom att här har vi det. Det är ingen dålig intervju, den är bara totalt journalistiskt ointressant.
Ja.
Så jag tyckte det var superintressant faktiskt.
Alltså, jag har ju varit via jobbet haft att göra med människor som säger att alla spionerar ju på alla.
Just det.
Att det, vad är det för skillnad, vet du? Att vi kan lika bra jobba för Apple som vi kan jobba för Huawei som vi kan jobba för Samsung eller vem som helst. Och det här, och på något sätt känns det som att behöver man påminna människor om att bakom Huawei finns en regim som torterar och fängslar åsiktsfångar. Och håller på att bygga ett liksom orvast samhälle med social poängsättning och sånt här.
Alltså liksom. Där är, det är ju väldigt jobbigt. Det är jobbigt när, när man måste hålla på och prata om sådana saker. Det är ju jättetråkigt.
Ja.
Alltså, men märker det på Sara Larsson är ju i Sverige, du vet Sara Larsson, artisten. Som väl, man kan väl hävda nu för tiden, kanske är Sveriges största artist. I alla fall internationellt.
Aha, större än Ace of Base.
Ja. Större än A-Teens.
Okay.
Och hon är ju då ansikte för Huawei då. Och har ju fått såklart skit för det. Att liksom, vad fan. Kinesiska staten, really. Men det är ju såhär, nej, men jättebra telefoner, det är allt det här handlar om. Det är jättebra telefoner.
Ja, det är
inte, varför ska vi prata mer om det än det? Såg du intervju med Pep Guardiola efter FA-cup-finalen här förra helgen?
Nej.
Manchester City vann ju då med 6-0 mot Watford.
6-0, ja.
Vilket var liksom, de, första gången i Citys historia, de tar 3 titlar på en säsong i England.
Mm-hmm.
En stor grej. Och så på presskonferensen efter så kommer en brittisk journalist och ska vara så här jobbig. Och bara ställa frågan så här, men du, Mancini när han var coach här, han fick ju pengar då via omvägar. Liksom löner då via liksom typ så här förbjudna fonder var någonting och det är liksom de är ju dopade City och de är under utredning just nu av UEFA och FIFA för att de liksom ska bli utslängda ur Champions League och så där. Så det är ju viss press på dem. Och i alla fall när blir journalisten och säger så här, ja men har du fått några såna pengar? Då hade ju Pep Guardiola kunnat säga nej, nästa fråga. Men han blev så där förnärmad. Are you asking me this question now? We have just won 3 title?
Just det.
Are you asking me now this question? Och så där. Ja, vad fan? Du är journalist, vad tror du? Du jobbar för liksom jävla skurkstat. Då får du köpa att det kommer frågor. Och då ska man veta att Pep Guardiola är typ superstor så här katalansk liksom frihetskämpe liksom, den värsta talismannen. Så han är ingen dumbom heller. Han fattar ju vad det handlar om. Men det är ju så jobbigt.
Det är jobbigt, ja.
När man är på fel sida om det där.
Ja, det finns ju olika sätt att svara på det där. Kanske, nej, det skulle vara ett bra svar.
Det kanske är en lögn, jag. Han kanske inte vill ljuga.
Det som den här hela kinesdebaklet, eller handelskriget med USA, har påmint om, eller vissa bedömare som säger att om USA kan göra så här mot Kina, så kan det göra så här mot vem som helst.
Mm.
Och det här är kanske något som borde få europeerna att vakna upp nu. Varför har vi inget operativsystem på världsnivå, till exempel?
Medan, du vill ju säga Galileo.
Det fanns något annat som hette Verita eller något sånt här också, som har utvecklats på Linux-bas.
Och jag tänkte på det här GPS, europeiska GPS.
Ja, det finns en sån också. Ja. Men om du tänker dig liksom, den digitala beroende som vi har av de här som ska bygga 5G-nätet nu i framtiden.
Mm.
Det är antingen vi har säkert några inom EU, men vi har Ericsson, vi har Nokia och sådana som kan bygga Siemens och säkert många fler. Men kan vi bygga det, jämför kostnaderna för det här om vi ska bygga det internt, alltså det är klart att vi vill köpa liksom billigt kinesiskt eller sen liksom jätteutvecklad amerikansk 5G eller något så här. Det här är kanske något som man borde inom Europa fundera på lite.
Det kan jag tänka mig att det görs.
Jag tror också att det görs, men hur ska du liksom få till stånd det? Det här är ju inte något som du liksom på statlig eller politisk nivå kan liksom börja förverkliga. Det här är ju något som du måste på något sätt bara skapa incentiv.
Subventioner, tänker jag.
Och möjligheter, ja precis.
Så Airbus liksom.
Ja, precis. Airbus är det perfekta exemplet på vad man skulle kunna kalla för europeisk självbevarelsedrift. Att vi inte är beroende av Aeroflot eller Boeing, till exempel, för de plan som vi har. Och sen, vem är det att bygga det här Eurofighter också?
Mm.
Så det här, men det finns ju kunskaper, menar, och sånt här. Så.
Operativsystemet är ju lite annorlunda. Det är ju inte speciellt, det är inte så att det har försökts. Microsoft försökte ju. Nokia försökte.
Ja.
Ja, det gick inte så bra.
Nej, det sägs att Nokia var för snälla och att EU var för hårda mot sina egna när det begav sig.
Mm.
När det handlar om utbyggnad av infrastruktur och liksom, och öppenhet och sån här liksom patentdrifter, tvister.
Mm.
Och allt sån här. Så det där, de enda som comply var Nokia alltid. Och medan amerikanerna, kineserna, koreanerna, ingen, vet du, då bara så fuck you är ju EU, liksom att det där, vi gör vad vi vill.
Ja.
Men Nokia för att kunna fortsätta verka överhuvudtaget i EU, ja, eftersom vi är baserade inom EU, så måste då liksom comply med de här hårda kommissionens krav.
Just det.
På öppenhet och annat sånt här. Så jag vet, det är lite så där som att den starka vinner här också.
Så är det ju.
Ja, vem vågar vara fräckast?
Mm.
Men det är en fråga att fundera på. Alltså, sen tror jag inte att någon politisk aktör eller så här kan påverka teknologin på det viset. Nej. Annat än liksom.
Det är nog väldigt komplext.
Ja, jag tror inte att sånt här måste ju födas i liksom i början sett fria företag som har kapacitet.
Men jag tycker att det, alltså, ta hur beroende till och med offentlig sektor är av de plattformar som finns och som ju alla är amerikanska, Facebook och så vidare, som baserar stora delar av sin kommunikation och liksom med samhället på de plattformarna. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt att de inte liksom har liksom hedgat på något sätt. Liksom. Att, vad fan, ja, vi kan använda Facebook, men vi har också här borta av de här grejerna liksom, som vi använder. För inte, alltså, på alla fall på internet så är det ju så. De är helt dominerande.
Det, ja. Hela infrastrukturen är ju amerikansk.
Ja. Alltså det finns ju politiker som bygger hela sin karriär på Twitter. Liksom.
Ja.
Det är ju jättekonstigt.
Visst är det så, ja.
Bara den dagen det spricker, du har inga andra kanaler att kommunicera i.
Vi får se. Trump, en av dem.
Vad har vi för tid, Janne?
Var ligger vi nu? Har vi snackat för mycket nu? Så småningom.
Jag har en kulturkvart fråga till dig.
Det skulle lägga utmärkt här efter,
ja,
efter 100 minuter.
Ja.
Vad blir det? 70 minuter.
Vad heter det? 90-talet tänkte jag på. Vilken låt förknippar du mest med 90-talet?
Det finns det ju två 90-tal, det tidigare och det sena.
Okej,
okay.
Okay, fair
men, enough. Men jag kan svara på det här också om du vill.
Ja.
För att det kanske inte vill falla. Alltså det första jag kommer att tänka på är Wannabe av Spice Girls. Men om jag får räkna med det tidiga 90-talet, eller som jag kallar det långa 80-talet.
Spice Girls, Wannabe är väl i för sig.
Så 97 kom Spice Girls.
Det kom det så sent?
Ja. Så ja, men i början av 90-talet så handlade det bara om britpop och sånt här. Det skulle antagligen vara en Blur-sång eller något sånt här.
Okay.
Två brittiska låtar, säger du.
Ja, britterna
får. Men vad var rätt svar här?
Nej, det finns nog inget rätt svar. Utan så här, för mig är det Bittersweet Symphony för mig.
Jaha, 97 också.
Ja, och det har ju, den låten har ju varit i en twist jättelänge.
Ja.
Sen den kom, för att det är ett samplat av ett Stones, det är inte ens en Stones-låt, det är en cover på en Stones-låt, en symfonikover, cover som ligger i bakgrunden. Och på olika omvägar då så blev det så att Mick Jagger och Keith Richards fick publiceringsrättigheterna för den här låten.
Och alla intäkter för?
För den här rätt stora hitten, liksom. Ja, vilket ju måste ha sugit lite grann för.
Kanske lite, ja.
Ja. Men nu har de fått tillbaka med. Efter, vad är det, 22 år.
Så Richard Ashcroft är miljonär nu plötsligt?
Jag antar det. Eller The Verve då, hela bandet är det, tror jag, som har fått dem. De är väl de fyra stycken.
Fantastiskt.
Ja, jag tycker det var lite fint.
Verkligen roligt att höra.
Ja, och samtidigt så här, fan vilka snåljåpar med jävla jäsa. Jagger och Richard, fan, de måste ju ha pengar som klarar sig, eller hur?
Ja, jag menar Microsoft betalade till exempel, vad var det, 90 miljoner dollar för att få använda Start Me Up för Windows 95 då i tiderna. Bara en sån liksom liten fickpeng. Så, ja.
Alltså de fick använda det, alltså orden, inte liksom låten.
Jag minns inte hur det var, men jag minns att jag var väldigt upprörd över att det kostade så jävla mycket.
Åh, oh, herregud.
Ja.
Det är ju väldigt speciellt. Men jag blev väldigt glad i nyheten, för jag gillar den här låten fortfarande extremt mycket. Det är en sån här låt som jag tycker om att sätta på när man ska gå en lång gata, så kan man låtsas att man är Ashcroft där. Det är bra.
Ja. Ja, det är en fin. Jag minns när den kom. Det här var ju alltså en comeback för Verve. Så vi konnoisseurer från tidigt 90-tal, men jag tycker att det egentliga Verve var ju de som fanns då var det 91 94.
Uh-huh. Vad heter den där skivan? Northern Soul eller någonting?
Northern Soul var den sista som kom då, men det allra första EP:n är ju det bästa förstås.
Okay, såklart.
Ingenting har någonsin slagit den liksom.
Han är, jag tycker också, det gillar med dem också det att jag tycker att han håller ju fortfarande, sångrösten är fantastisk.
Ja, visst.
Hans solokarriär är väl upp och ner, men han sjunger otroligt bra.
Mm. Ja, fin röst verkligen, väldigt speciell. Och sen släpig och härlig. Men det var ett fantastiskt band, The Verve.
Det var nog det.
Och också Verve, som de
hette. Den skivan är nog, ja, den skulle jag nog sätta på för mig, som du gillar senare Verve då. Den skivan, vad den heter, Urban Hymns. För mig är det nog topp tre på 90-talet för mig.
Cool.
Som är skivan. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Fortfarande.
Men grattis till bandet.
Grattis till dem. Rättvisa, lite fick pengar. Ja, jag undrar, de hade säkert pengar ändå kanske. När skivan sålde ju. Det var ju precis där det slutade sälja CD-skivor. Det är verkligen gränslandet. 97.
Ja, jag tror att det såldes CD-en ännu ett par år efter det. Åtminstone i Finland.
Det gjorde det nog.
Det var just vid... När kom MP3-erna 2001?
Nej, de kom tidigare.
Jo, men när slog de igenom och
det? Jaha, det vet jag inte. Jag minns att jag hade min första MP3-lista 1999
på
min dator.
Ja, det stämmer säkert.
Jag kom på det här om dagen för att Spotify slumpade fram Lene Marlin, Sitting Down Here. En gammal 90-talsdänga på min låtlista. Och den var med på min första MP3-lista. En av typ 10 eller 25 låtar eller något sånt där. Jag minns knappt några. Tidigare.
Vill du ha en gissning? Vet du, det är alltid roligt när man slipper spekulera och man får fakta om någonting.
Ja.
Som man bara kan drömma i bordet och säga, men så här är det.
Uh-huh.
Nu har vi till exempel fakta på vilka hundraser biter folk mest?
Vilka hundraser biter folk mest?
Ja.
Okej, då jag går fördomsvägen. Pitbulls.
Pitbull var rätt svar. Mm. De biter folk mest. Mm. Nu vet vi det. 22,5%
av alla hundbett
är pitbulls.
Det var som fan.
Mm.
Så de är mycket nyheterna.
På andra plats.
Hundbett man.
Blandraser.
Va?
Blandraser. Det går inte att definiera.
Ah, okej. Okay. Ja.
De är på andra plats. Tredje, schäfrar. Så chef. Alla fördomar stämmer liksom.
Men schäfrar har jag aldrig haft några större problem med. Sina.
Uff.
Tycker du det?
Alltså, ta bort dem. Ta bort dem från mig. Jag är livrädd för dem här. Alltså. De så stora, så liksom, vet du, så här långtunga, vassa, långa tänder. Man ser ju att de är mördarmaskiner. Alltså. Sen de här framavlade pitbulls är ju bara liksom sådana här, de jämför mer med sådana här, vad ska jag säga, nazister som sitter på lokalbaren och liksom bara kan slå till en när som helst. Men schäfrar är liksom, de är liksom inställda på att göra det. Pitbulls är bara liksom, är du lågintelligenta, sån här våldsverkare som inte har något annat uttryck för sig, alla sina emotioner.
Det var en sån vi var på Kärholmen förra veckoslutet med barnen. Det finns en liten sandstrand där som man kan plaska omkring med. Och den ligger ju precis intill en hundgård som också har en sandstrand.
Mm.
Och en liten smidig pitbull tog sig runt till det staketet och in på liksom barnstranden. Och då var det så här, klassiska ägaren var så här, han är inte farlig.
Nej, just det.
Sure.
Nej, han vill bara leka. Det har jag också hört. Fy fan.
Du förlämpar det, tänker
jag. Ja, lika mycket som jag älskar EU tycker jag illa om hundar.
Tycker du illa om hundar?
Nej, men sådana här stora hundar. Alltså just den här...
Jag
finns ju jättefina sådana söta hundar. Varför skulle någon behöva en hund som är större än 40 cent?
Nej, jag skulle nog kunna ha en lite större en hund som är labrador större eller så
här
golden retriever eller någonting. De är fina.
Nej.
Boxer med fina hundar.
För, vet du hur de luktar? Vet du hur de låter?
Luktar.
Oj, fy.
Nåja. Ja.
Hälsningar till min kära mor. Hon har svårt att förstå.
Vi kanske har en konfliktlinje här, Janne. Jag kan tänka mig att du gillar katter då.
Men de är ju rätt storlek åtminstone.
Ja.
Det, liksom, det finns, ska vi ha katter som är stora som kalvar så ska jag vilja ha något med dem att göra heller.
Nej, men det gäller ju alla djur. Inget djur är ju för litet.
Nej, men då finns det ju liksom hundar som är alldeles onödigt stora. Schäfer till exempel. Golden retriever, labradorer, för att inte tala om St. Bernard. Airedale terriers, alla är stort sett. Du behöver inte ha en hund som är högre än 40 cent. Vad liksom... Vad behöver de till? De ska ju dra någon jävla hundspann för oss eller något sånt här. Åtminstone inte i stan.
Nej.
Vet du?
Ja.
Sen kan det ju vara liksom perverst intressant att se, liksom, avla fram så här vinthundar och afghaner och aha. andra sån här liksom monstrum. Så, men det där... Men liksom, inte ska du ha en sån hemma? De hör, ja, alltså, till, de hör ju på zoo.
Jag skulle nog, alltså, skulle jag ha en hund, då skulle jag nog ha någon sån där, en labrador, golden retriever, någon sån där, lagom halvstort. Inte superstor hund, liksom. På min gata där jag växte upp fanns det en sån här irländsk varghund. Och de rätt är ju typ stor. 3 meter i manköj, liksom.
Ja. Varför behöver du en sån?
Nej, den var lite för stor, det håller jag med om. Den var nog lite för stor.
Så nu talar vi egentligen bara om du håller med om att det kan finnas för stora hundar. Så.
Ja, men det kan finnas. Det är liksom som Belgian Blue, en för stor tjur.
Ja, det kan man hålla med om.
Liksom.
Ja.
Det innebär inte att jag är emot
finns
tjurar.
Finns de kvar ännu?
Det har jag ingen aning om. Ingen aning.
Det var inte bra PR-kupp för Belgien, måste jag säga.
det hände ju samtidigt som allt det där konstigt hände med pedofiler och...
I Belgien, ja.
Ja, och ja. Coca-Cola-grejen där. De hade en jävla pulver i Coca-Cola, vad det var för någonting.
Ja, var det sant också?
Ja.
Ja, jag minns bara att det var någon som sa, Belgien, vilket skitland. Kongo, Belgian Blue och pedofiler.
Liksom. Ja. Ja. Det var öl och choklad också.
Mm.
Våfflor.
Världens sämsta turistattraktion, den lilla killen som står...
Mannequin Piss,
pinkar, ja.
Ja. Ja, ni är värdelös. Håll med.
Först är det värdelös. Okej, vi kan fortsätta hunddiskussionen en annan gång.
Mm.
Jag kan få världsbestiga nyheter.
Mm.
Jag har kanske någon talat om Mount Everest här tidigare.
Mm.
Det var trängseln som pågår dit. Alltså, det finns någon slags global trend tydligen nu att alla ska upp på det här jäkla berget.
Mm.
Och för att det är tydligen så fruktansvärt unikt, trots att alla ska göra det.
Mm.
Det börjar bli som Kanarieöarna, det här Kathmandu så småningom.
Ja, det är en problem så här. Där har jag kommer aldrig förstå folk som vill klättra upp så högt på ett berg. Jag förstår folk som vill klättra upp på typ ett högt berg.
Ja.
Det är jag helt med på.
Make bergen lagom igen.
Ja, men faktiskt. Men Mount Everest, vad fan ska du där göra? Det fattar inte jag. Det förstår jag inte alls.
Det är livsfarligt.
Ja, det är det.
Alltså folk står och köar. Ja. Du för att komma till basecampen, sen köar de i basecampen och sen köar de för att komma upp med de här liksom de här rutterna.
Ja.
Så att det är liksom alltså du går som i ett myrtåg alltså när du ska upp dit. Så var är fascinationen längre liksom?
Alltså obegripligt.
Under senaste veckan har 7 personer omkommit där liksom.
Helt galet.
Och det verkar vara tydligen helt fine, vet du. Ja. Fortsätt åka dit bara, vad fan?
Ja. Det är klart, alltså okej, säg 3 saker man kan göra i Nepal.
Klättra upp för Mount Everest.
Typ. Så jag antar att ur deras liksom, turismnäringen är förmodligen 100% kopplat till jävla berget.
Det är precis det. Yep.
Så att det är väl det som drar.
Men se, så här dömer människor av det. Någon har varit upp, han är på väg ner.
Mm.
Men så är det sån jävla trängsel. Han är helt utmattad och han kommer inte förbi i den här folkmassan.
Mm.
Så han dör av utmattning på väg ner från berget.
Herregud alltså.
Liksom, jag hoppas det var värt det.
Alltså någonstans, vet du vad kan jag jämföra med? Jag kommer ihåg, jag har ju varit i New York 2 gånger då. Och första gången missade jag Empire State Building. Andra gången skulle vi upp i det där tornet.
Mm.
Och problemet är ju att det är en jävla kö. Man kö är ju en halv jävla evighet.
Det är ganska ofta kö där, ja. Det lär sig att komma väldigt, väldigt tidigt.
Ja. Och då tänkte jag, när jag stod där, tänkte jag, vad fan håller jag på med?
Det är det här inte värt det.
Nej, jag ska upp här och göra. Jag har sett utsikter förr. Det finns foton där uppifrån. Men det finns andra höga platser.
Ja.
Och liksom, nej, bara obegripligt.
Hoppar du av kön då?
Nej, så nu halfway there, du vet. Så
liksom, det fick du.
Nej, så står man där.
Så du var sur sen när du kom upp till
den. Jag var faktiskt på lite dåligt humör, för jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg att det kom ett flygplan som flög jävligt lågt också över Manhattan.
Och så var det så.
Och så, fan, ska jag behöva med den här ångesten också? Men du vet, alltså det är inte riktigt jämförbart i övrigt naturligtvis. Det var lite enklare att gå in i med liksom, Empire State Building, men ändå.
Eventuellt, det är ju hiss där då.
Okej, okay, hade du en hiss på Mount Everest?
Ja, jag tror att det är nästa investering faktiskt. De börjar få in lite pengar.
En lift.
Det kostar 10 000 euro alltså, att klättra upp dit. Mm. Det är bara det här tillståndet. Sen kostar ju hela projektet oerhört mycket mera. Nu hade jag gissat att det var fler, men det var alltså, i år har utfärdats 381 vad heter det, tillstånd som då gäller.
Men alltså,
och då måste du också ha liksom guider med dig.
Ja, det blir det fler och fler människor. Och sen så är det ju så att det är inte så att de här 381 gör det varsin dag. Utan det är ju så här, idag är det soligt, let's go.
Ja, så för alla då. Ja. Ja. Yep. Ja, det är kanske inte alltid jättebra väder där högst upp.
Förmodligen inte.
Men du känner ingen sån här, vad ska jag säga, sukten att befinna dig ovanför alla andra i hela världen.
Nej. Inte just det, nej. Dessutom har jag flygplan.
Exakt. Mm. Så det där tar ju luften ur hela grejen. Mm. Hela grejen. Du är liksom 2 kilometer högre än alla på Mount Everest. Mm. Bara genom att åka till Stockholm i stort sett.
Ja. Mm. Ja. Oh well.
Och vem tänker på skärparna? Ingen tänker på dem.
Jag tänker att om alla skitjobb är det ett bättre skitjobb än, säg, jobba på en chipfabrik i Kina. Tänker jag.
På Foxconn? Ja. Är du hellre att leda människor upp för Mount Everest?
Ja, jag tror ändå det.
Ja, man är inte. Mm. Här var just en rapport om en som har varit uppe 2 gånger på en vecka.
Ja.
Så inte kanske så exotiskt för honom längre.
Måligt det.
Nej. Ska vi avsluta med något kul?
Har du något?
Nej, bara en sån här byråkratisk blomma som det heter i Finland. Mm. Byråkratian Kukkanen. Det byggs nytt i Esbo.
Mm.
Det här är i vad heter det? Vad heter Tapiola? Säg nu.
Hagalund.
Hagalund. Nybyggsområde där eller så här. Så det där. Har de lyckats, det här något som jag skrattade åt i morse, lyckats sätta en lyktstolpe precis mitt på, jag visar bilden här för Peter, mitt på trottoaren, alldeles mitt på. Och det här. Naturligtvis, det roligaste här var kommentaren från stadens tjänsteman som sa att nej, den står alldeles korrekt.
Va?
Det är trottoaren som står fel.
Gud vad bra.
Yep, så det där.
Fan, alltså.
Enligt lantmäteriet så står den alldeles just där var den ska stå, precis vid gränsen till en privat tomt.
Just det.
Den privata tomten hade då liksom undanbett sig några kommunala lampor på sin tomt. Mm. Så de måste bygga den alldeles vid gränsen. Vilket då ledde till att det blev i det här fallet mitt på trottoaren. Och jag undrar, vem är den här människan som borrade hålet mitt i trottoaren och installerade den här lampan där? Och liksom bara tänker, men här har de sagt åt mig att jag ska sätta den.
Det är fan lunch snart.
Visst. Snart får jag gå hem.
Sjukt alltså.
Ja.
Shit, vad sjukt.
Ja, det är underbart.
Operationen lyckades, patienten dog. Inte så att det...
Ja, lite så. Att det där. Vad kan man mer säga om detta? Detta om detta. Nästa gång vet vi säkert mer vad som har hänt i Europa, vad som har hänt med Theresa May och vem som ska efterträda henne.
Just det, hon avgår.
Det blir också lite spännande. Trump kanske sitter i fängelse.
Han kan alltid hoppas.
Och de högerextrema krafterna har avmattats. Något att tillägga? Frågetecken.
Nej, det blir sommar. Det är trevligt.
Det blir sommar. Mm. Bra. Okej, tack för oss. Jag heter Janne Strang.
Jag heter Peter Arnold.
Vi är 2-0 för mycket.
Tack, hej.
Två nollor för mycket med Peter Arnold och Janne Strang.